Du har väl inte missat att du kan följa P3 Dokumentär i Sveriges radioappen. Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.
Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den. Alltså. Jag bara gråter och håller i kolten och hon får inte alls lämna mig.
Under flera decennier tvingas renskötande samer lämna sina barn på särskilda internat.
Här ligger alltså vid sjöstranden 4. Ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor? Det är ett slags mellanting som inte förefaller alldeles lyckat, men som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
Det finns berättelser från 20-talet när barnen har sovit att deras hår har frusit fast vid väggen och sjukdomar spreds snabbt.
Är det en liten yngling som vill någonting?
Vad var det du ville för någonting? Vad vill du? Säg det lite högre. Han ville gå och hälsa på mamma.
Nomadskolorna gav Rasbiologiska institutet möjlighet att göra sina undersökningar.
Då blir de fotograferade. Och inte bara då som vanliga klassfoton eller sådär, utan de blir också avklädda.
Det kanske var lite olydnad, någon man hade inte uppfört sig eller om man hade pratat samiska fast man inte fick. Så då blev det ju att de fick lägga sig på plinten och få ris på rumpan.
Just det där med att fly, det fanns alltid där. Skulle man dra och när skulle man dra?
Du lyssnar på P3 Dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten. Det är vinter i Pullemoive i Norrbotten 1957. Sjuåriga Anna Margit Påve ligger nedbäddad i Akjan, en träsläde, tillsammans med sin tvillingssyster Elin Kristina. Och bara nästipparna tittar ut. I horisonten skymtar fjälltopparna och längs vägen står snötyngda granar. Det är mörkt, men när månen lyser på snön blir det nästan lika ljust som på dagen.
Farmor satt i pulkan och jag och min syster. Mamma ledde rajden, pappa var med renjorden.
De är renskötande samer som flyttar med renarna och bor i kåtor. Mamma Inga, pappa Johannes och tvillingarna lever i stor familj där alla jobbar ihop. Faster och farmor är också med.
Familjen följde med hela tiden, var med i de vuxnas arbete.
När det är dags att flytta till vinterbetet dras slädarna av en karavan av renar.
När det blev kväll då skottade man upp tältkåteplatsen och så byggde upp tältkåtan. Man fick ju smälta snö för vatten. Och
renarna som drar slädarna är kastrerade tama hannar som kallas härkar. Anna Margit och Elin Kristina har en egen härk med kraftiga horn som de får rida på.
Den var så fin och den var så och den trampade så fint när den for över en bäck så den inte halkade till så vi skulle ramla ner från. Helt cool var den där härken.
Tvillingarna har inga syskon.
Vi var bara två, hon hade haft missfall med flera barn så nu var det ju säkert tungt för henne.
Det här är sista vintern för Anna Margit och hennes syster tillsammans med föräldrarna. Deras liv kommer förändras. Enligt myndigheterna måste barn till renskötande samer gå på nomadskola. Och deras skola ligger långt bort. Anna Margits mamma har fått uppskov ett år. Hon säger att hennes flickor är så små för sin ålder. Men nu går det inte att skjuta upp längre. Kvällen innan packar de. Alla barn har med sig likadana säckar med sina tillhörigheter.
Vi hade en vit säck som alla vi hade alla av linne. Och den var ju initialerna broderade med våra initialer så alla visste ens skolsäck det var. Det var det alla barnen hade.
Skolan är ett stort gult hus. Elevhemmet ligger strax bredvid. Här ska de bo i 6 år. Från och med nu kommer de bara få träffa sina föräldrar på loven.
Vi kom in och mamma och pappa träffar då föreståndaren och ska överlämna oss. Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den. Alltså. Jag bara gråter och håller i kolten och hon får inte alls lämna mig. Det var någon av mina kompisar som sprang till en av biträden och talade om att det där barnet gråter främst. Hon som ska börja äta kan inte komma och hjälpa henne. Men hon kom inte.
Renskötande samer har varit tvungna att lämna sina barn till nomadskolan sedan 1913 och många har kämpat för att slippa. Men det ska dröja decennier innan de själva får bestämma. Nomadskolorna tar sin form i början av 1900-talet. Det är en omvälvande tid i Sverige. Stora folkmassor flyttar in till städerna för att ta jobb i fabrikerna.
Ordet demokrati, det hade laddning de här åren.
Maja Hagerman är författare och vetenskapsjournalist.
Att människor, vanliga människor, skulle få vara med och bestämma. Alltså kraven på allmän och lika rösträtt för alla. En människa, en röst.
Gruvan i Kiruna med sin järnmalm blir en symbol för modernitet och framtidstro.
Och det är ju också så att industrialiseringen med elektriciteten och med liksom de nya efterfrågestyrda ekonomierna som binder ihop världen med råvarubehov och så vidare, skog och järnmalm och allt det här, gör ju också att trycket på resurserna i norra Sverige ändras och det blir betydligt, betydligt viktigare att kontrollera det som finns där.
Den nya järnvägen gör att malm kan transporteras söderut och människor kan komma norrut.
Att järnvägen kommer, det är ju liksom som att norra Sverige öppnas. Och det finns ett väldigt intresse, en väldigt törst efter att få lära sig mer om den här exotiska landsändan.
1922 grundas Rasbiologiska institutet med uppdrag att kartlägga den svenska befolkningen. I linje med tidens rasistiska idéer om att det finns olika raser och att det inte är lämpligt att blanda dem.
I uppdraget som man fick från riksdagen var ju att undersöka hela landet. Hur det stod till med rassammansättningen då. Men att undersöka i norr, det var ju mycket, mycket intressantare. För det var ju där den här spännande, laddade, hotfulla rasblandningen pågick. Liksom. Eftersom där fanns ju så många som pratade finska och så många som pratade samiska.
Chef för institutet är rasbiologen Herman Lundborg.
Han var ju själv en brinnande vetenskapsman. Han skulle verkligen lära ut det här med att det, som då uppfattades som kunskap och verklighet på den tiden, det här med raser.
Från slutet av 1800-talet bedrivs i Sverige något som kallas lappskavalapp-politiken. Det är en kyrkoherde som myntar uttrycket som betyder att samen ska fortsätta vara same, inte blandas med övriga befolkningen utan hålla sig till renskötsel och bo på fjället. Lapp är ett ålderdomligt ord för same som idag anses nedsättande av många.
Lappskavalapp-politiken fick sin konkreta form och genomfördes genom nomadskolan där man placerade samiska barn som var barn till fjällrenskötare i särskilda skolor.
Rasbiologiska idéer präglar politiken gentemot samer på den här tiden, säger Kajsa Huva, en av redaktörerna för Nomadskoleboken.
Särskilt renskötande samer var av rasmässiga skäl inte klarade av att leva, som man sa, civiliserat liv. Så man hade liksom ett intresse av att ha en, som man sa, en folkspillra som skulle skulle leva som i ett slags reservat.
Svenska kyrkan var med och utformade nomadskolan. Myndigheten Lappväsendet bestämde vilka barn som skulle skickas dit. De kontrollerade stora delar av samernas liv.
Och det gällde inte bara i deras renskötsel. De hade ju också väldigt god kontroll över familjelivet. De visste exakt hur många barn varje familj hade, ålder, namn. Och de distribuerade också det som kallades för fattigvårdshjälp till exempel. Så att de hade också kontroll över hela livet från vaggan till graven kan man säga för människorna i samebyarna.
Nu är det en hel lång rad av töser och pojkar som springer eller tassar eller rullar eller svävar fram.
När Sveriges Radio besöker Vaikeauren nomadskola 1938 hör man hur reportern är färgad av tidens idéer om samer som exotiska och hur han på ett stereotypt sätt beskriver barnen.
Dessa naturbarn rör sig med en ursprunglig charm som inte liknar någonting jag har sett förut.
Nomadskolorna har en lägre utbildningsnivå än landets övriga skolor.
Vänta er inte att lappbarnen ska kunna mäta sig i kunskaper och färdigheter med andra svenska skolbarn som har bättre förutsättningar när det kommer till skolan, som har dubbelt så långt läsår och som har så mycket rikare utrustade skolhus till sitt förfogande.
Under nomadskolans första tid byggs så kallade kåta skolor.
Till typen liknar dessa byggnaderna en kåta, men väggarna är inte av tältduk utan av timmer. Och eldstaden i mitten är en murad spis, inte en öppen härd. Här bor 10 barn i varje kåta. Här äter man, här sköter man hemarbetet i skolan. Och här sover man, inte i säng, utan på en bädd av björkris.
Barnen har lektioner sittandes på golvet och de ska inte äta med kniv och gaffel. För skolan ska inte vara för bekväm.
De här barnen ska ju då inte få lov att läppja på civilisationen och bo i ett så kallat vanligt hus, i en säng med sängkläder som är varmt och så.
För en del barn blir det en chock när de kommer till skolan och plötsligt ska börja sova på marken. Många barn tvingas ha kolt fast de inte har det hemma.
Jag har hört berättelser om en del barn som hade på sig liksom en vanlig klänning under kolten, bara för att man tyckte det var fint att ha på sig sin klänning, och då hade man det under.
Här ligger alltså vid sjöstranden 4, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor. Det är ett slags mellanting som inte förefaller alldeles lyckat, men som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
Problemet med de här timrade skolkåtorna, de var ju inte byggda så som riktiga torvkåter som ju är byggda för att man ska klara kyla. Som en riktig torvkåta ger ju värme. De här var ju, de drog och de läckte. Det finns berättelser från 20-talet när barnen har sovit att deras hår har frusit fast vid väggen. Sjukdomar spreds snabbt och det var en sanitär olägenhet helt enkelt.
Det utbryter en dysenteriepidemi på en skola på grund av smutsigt vatten och 2 dör. Tuberkulos ökar på 30-talet bland fjällsamerna, delvis på grund av förhållandena i skolkåtorna.
Många föräldrar på många platser protesterade mot den här skolformen överhuvudtaget och att deras barn får så illa genom att bo i de här skolkåterna. Och det ledde till att man byggde de här internatskolorna.
Min pappa har ju berättat historier från hans skoltid som var väldigt mörka och hemska. Och han sa ofta att hade jag kunnat skriva en bok om nomadskoletiden. Och den med titel Mina 3 hundår på nomadskolan.
Sylvia Sparrocks pappa, Per Gustav Sparrock, börjar fjärde klass på Ängen nomadskola 1939. Familjen är renskötande samer från Hotagens sameby i norra Jämtland. Per Gustav är äldst av fem bröder och familjen pratar sydsamiska.
Pigga, vakna och intresserade ser de ut i sina vackra färgrika dräkter. Den lektion som vi ska vara gäster vid, den handlar om ett ämne som inte står på schemat i några andra skolor i Sverige, nämligen nomadkunskap.
Sveriges Radio besöker Ängen nomadskola 1941, under den perioden som Per Gustav går där.
Vilka metoder hade man alltså att fånga vildrenarna? På vilka sätt fångade man torsken?
Fångstgropar.
Per Gustav intervjuas inte den här dagen, men det här är hans bästis torsten.
Snarorna gjorde man av rottagor.
Ja.
Av vidrötter och granrötter.
Per Gustav är en storväxt pojke med brun, kort lugg och bruna ögon. Han älskar att bygga kojor i backen bakom skolan. Men han har inte så lätt på lektionerna, berättar hans dotter Sylvia.
Han har en nedsatt hörsel som barn. Och det upptäcktes ungefär när han var i treårsåldern att inte han hörde. Det blev ju att det skulle förvärras med tiden. Och det skedde på nomadskoletiden.
Runt skolområdet finns ett stängsel.
Det var ju ett inhägnat område. De fick inte gå ut. Ja, men de fick ju ha tillstånd att gå ut. Och det var ju endast när de skulle till kyrkan. Varje söndag så var det en marsch dit.
De är lätta att känna igen på byn när de går i led till kyrkan eftersom de alltid måste ha sina röda och blåa samiska mössor på sig.
Så om de kanske gick någon extra sväng någonstans så skulle de vara synlig för lokalbefolkningen. Med att kanske någon rapport till husmor på nomadskolan.
Skolhemmet är ett ljusgult stenhus längre ner på slänten.
En sovsal för flickor och en sovsal för pojkar. Och det kan ju vara 20 pojkar som ligger uppradade i små sängar. Som en stor sovsal. Och det är ju som, då går man och lägger sig allihop ungefär samtidigt. Och det är ganska kallt och kylslaget. Det är ett stenhus. Och de blir ju som inlåsta där på natten. Det finns toalett, men toaletten är avsedd för personalen.
På nätterna är Per Gustav och hans klasskompisar inlåsta i sovsalen.
De ställer in två hinkar. Så att när man blir pinknödig så får man urinera i hinkarna. Och så många barn så att de där blir ju överfyllda och det rinner över. Så att de har ju en taktik för att inte de ska bli blöta om fötterna så får de hoppa från säng till säng till säng tills de kommer ut ur rummet.
På skolhemmet finns en husmor som noterar alla bus.
Det kanske var lite olydnad, någon man hade inte uppfört sig eller om man hade pratat samiska fast man inte fick. Varje fredag så kom kyrkoheden från socknen till nomadskolan.
Kyrkoheden kommer för att hålla i kvällsbönen. Husmå sitter i en fåtölj och kyrkoherden frågar vad som har hänt under veckan.
Då var det ju satt ju husmor mitt i rummet och berättade att han har gjort det här eller hon har ju inte gjort det här. Så då blev det ju att de fick lägga sig på plinten och få ris på rumpan. De fick dra ner byxorna och få ris på rumpan.
Efter att de blivit slagna får barnen ta fram sin veckopeng. Föräldrarna skickar veckopengar till skolan som personalen ska dela ut. Per Gustav vill egentligen köpa spik till sina kojbyggen, men alla måste lägga ett öre var i kyrkans sparbössa.
Så hade prästen med sig en nickedocka som det kallas. Det var såg ut som en afrikan. Så fort man satt in ett mynt i, det var som en sparbössa, så nickade dockan.
Per Gustav också berättat för sin dotter om en lärare som var våldsam.
De läste på hans klädsel, på vilket humör han var när han kom till skolan. Hade han som en ullpullover, då var han arg och elak. Och hade han sin trenchcoat, då var han snäll, alltså på ett bra humör. Om de hade gjort ett bussträck fick de själva gå ut och hämta sitt eget ris. Och sen skulle de dra ner byxorna, lägga sig på plinten med bar rumpa. Och så blev han, ja men blev de slagen.
En dag när de har skickats upp i slänten kommer Per Gustav på en strategi.
Han gick ut och hämtade några torkade rispinnar. För han tänkte så här att då går de där av så att det blir inte så lång bestraffning. Än om man tar färskt björkris, då kan man ju slå hur länge som helst innan riset går av. Eller, ja. Så han hämtade några gamla pinnar och då blev ju läraren ännu mer rasande. Eftersom han såg ju då att så där skulle man absolut inte göra. Alltså. Så då fick han ju extra piskrapp för det. De blev ju trött på det där.
De äldre klasskamraterna och Per Gustav började planera en hämnd mot sin lärare.
Så de hade planerat att de skulle ta läraren, hänga upp han i kartstället och sticka han.
Dagen kommer när de ska sätta sin plan i verket.
De var eniga att nu så skulle det ske.
Men den morgonen kommer läraren i sin ullpullover.
De såg att han hade kläder för att vara ännu elak och, så att de vågade inte. Så att det avstyrdes.
En dag kommer en läkare för att undersöka barnen. Och trots att Aga är tillåtet i skolan reagerar han när han ser dem.
Han frågasatte ju varför är barnen så rispiga på rumpan. Och då hade ju läraren en förklaring till det att jo, de åker pulka med alltså att de hade blivit rispade av pulkåkning eller åkte på rumpan ner för backen så att de blev rispade i rumpan. Och eleverna tordes ju inte opponera sig mot det. De vågade inte säga att men det är på grund av riset som de blir får sår på rumpan.
Slagen från läraren fortsätter och en dag får Per Gustav en öroninflammation.
Och han låg ju flera veckor med blödande öronvärk och att han hade blödningar, så varje morgon var ju kudden blodig. Han ville ringa hem och berätta till sina föräldrar hur det var och att han behövde komma till vård. Men personalen där, de väntade väl ut att det skulle läka sig. Men det gjorde aldrig det. Men då var det en personal som opponerade sig och sa att det behövs en läkare att titta på det. Och det visar ju sig att trumhinnan är sönderslagen.
Per Gustav måste operera örat och få stanna en tid på sjukhuset i Östersund. Läkaren vill anmäla skolan.
föräldrarna blev ju tillkallad. För det hade ju som uppdagats då varför han hade fått den här öroninflammationen. Läkaren ville ju anmäla läraren för misshandel. Men min pappas föräldrar tyckte, de var rädda för repressalier, att det skulle förvärras. Så att de gjorde aldrig någon anmälan. Han blev ju helt döv på det örat.
Det förekommer misshandel, alltså att lärare och personal vid nomadskolorna misshandlar barnen.
Kajsa Huva har samlat in vittnesmål från samer som gått på nomadskolan.
Att lärare och personal på skolorna behandlade barnen på ett bryskt sätt. Och att de får, det var ganska vanligt att man fick stå i skamvrån till exempel. Man fick stå i skamvrån om man talade samiska i klassrummet. Men det finns ju också å andra sidan vittnesmål om att man tydde sig till en del i personalen. Just för att man var hemifrån och var långt ifrån sina föräldrar. Så kanske till exempel husmödrar, en del fick fungera som en modersgestalt.
Han är ju i norra Sverige flera månader varje år.
På 20-talet reser rasbiologen Herman Lundborg runt i hela landet och kartlägger människor enligt tidens rasistiska idéer.
Han skulle ju säga att det finns raser som är högstående och har liksom visar prov på förmåga att skapa högkultur. Och sen finns det andra raser som inte alls gör det.
Maja Hagerman har skrivit en biografi om Herman Lundborg.
Rasblandningen är ju framförallt ett hot då mot de bättre människorna. De som har liksom högre kulturell förmåga.
Samer, romer, judar och finnar är några av dem som blir fotade och får sina skallar mätta av Rasbiologiska institutet. Kartläggningen blir till böcker, fotosamlingar och utställningar som sprider idén om rasbiologi. Institutet utbyter information med andra rasbiologiska institut världen över. Men samerna är den grupp som Herman Lundborg lägger mest tid på att undersöka.
Efter att ha kämpat då med att försöka mäta så många som möjligt i den samiska befolkningen, så är ju det här med att istället gå till nomadskolorna visar sig vara väldigt mycket effektivare. För nomadskolorna är ju liksom en del av en organisation där det finns en nomadskoleinspektör som man kan skriva till och säga, nu kommer Statens institut för rasbiologi.
Rasbiologiska institutet mäter även skolbarn på andra håll i landet, men på nomadskolorna är undersökningarna mycket mer ingående, säger Maja Hagerman.
Blodprov till exempel. Man sticker dem och samlar blod för att undersöka om samisk blod på något sätt är annorlunda. Man ber lärarna att inte bara då samla ihop barnens skolbetyg utan sätta ett speciellt sorts betyg som inte är ett vanligt skolbetyg, och det är ett intelligensbetyg. Det är sådana betyg brukar man inte sätta i skolan, utan det är ju på prestation. Och sen är det ju den här fotograferingen.
Fotograferingarna genomförs metodiskt.
Då har man ju liksom verkligen tänkt ut hur de här undersökningarna ska gå till. Så att då passar man på när det är skollov. För att de här nomadskolebarnen, de får ju inte gå i den vanliga skolan, utan de ska ju gå i en egen skola. Men när de vanliga barnen inte är i sin skola, då får nomadskolebarnen komma in där. För då är det rasbiologisk undersökning.
Salarna är utkylda eftersom de inte används när det är lov. Kamerorna står uppställda och vita skynken är upphängda som bakgrund.
Då blir de fotograferade. Och inte bara då som vanliga klassfoton eller sådär, utan de blir också avklädda. Små barn som står liksom på sådana här skolbänkar som åtminstone fanns fortfarande i skolan och gymnastiken när jag var barn. Några har svårt att stå still. Fötter som håller liksom med tårna runt kanten.
En jord är
Anna Margit, som höll sin mammas kolt för att hon inte ville bli lämnad, började nomadskolan i Jokkmokk i slutet av 50-talet tillsammans med sin tvillingssyster.
Den första timmen är ju kristendom. Det är varje timme, första timme på varje, genom hela de sex åren. Jag kan alla salmer från 1936 och salmbok. Man skulle kunna utnå till alla salmer.
Man fick en egen liten bänk med lock. Och längst fram fanns det en yta för pennor och bläckhorn. Och det var ju spännande att få liksom en egen liten plats.
Nils-Henrik Sicko började på nomadskolan samma år som Anna Margit, fast i Lannavaara. Han har blont hår och är mellanbarn i en syskonskara på 5. Han kommer från byn Övre Soppero i Norrbotten, där alla känner varandra och där många är samer.
I mina hemtrakter kunde de äldre norska mer än svenska. För man flyttade in i Norge och träffade mycket folk där under sommar och höst och vårkanten.
Hans föräldrar har varit nomader men har just kunnat köpa ett eget hus.
Från vårt köksfönster så kunde vi se folkskolan. Det var 200-300 meter uppe på höjden.
Men han får inte börja folkskolan utan ska ta bussen 1,5 mil bort till nomadskolan. På skolan får Nils-Henrik ett sammansvetsat kompisgäng. Han är lite mittenkille, inte ledaren men en som hänger på.
Jag tror att jag alltid har varit någonstans i mitten. Inte sämst, inte bäst. Inte längst, inte kortast, inte minst.
Gänget vantrivs på skolan och vill därifrån.
Det här var ju redan i första klass. Några dagar efter att vi hade varit där så började vi då diskutera om man skulle kanske kunna ta sig därifrån på något sätt.
De får åka med en bonde som kör ett hölass.
Så vi var ett helt litet gäng som for iväg och rymde helt enkelt. Men vi kom någon kilometer, då var de i kapp, då upptäckte de. Och det här med flykten var ju väldigt upplyftande. Även om man blev bestraffad så var det ändå värt att prova och rymma.
Nils-Henrik Sicko och hans kompisar kommer försöka rymma igen. Varken Nils-Henrik eller Anna Margit får tala sitt eget språk.
Men vi fick ju lämna språket när vi kom till skolan.
Nu får de en svensk version av sitt namn. Anne Marge blir Anna Margit och Nils Hendrat blir Nils-Henrik.
Alla biträden kunde ju samiska. Alla. Men ingen talade om för oss att de kunde. De fick inte prata med oss.
Anna Margit och Nils-Henrik är inte vana vid svensk husmanskost som sill och potatis eller pölsa.
Lever med russin i. Och då kunde man ju inte alls äta. Då fick man bara svälja med mjölk.
Ja, och vi fick sitta kvar där för att inte kunde vi äta det där. Jag tror det var kvarsittning varje kväll. Mjölk var ju förfärligt. Vi var ju laktosintoleranta allihop. Och så fick vi dricka mjölken hämtat från bonden in till. Våra magar var inte gjorda för det där. Vi drack överhuvudtaget inte mjölk. Hemöver så gjorde man ju, ja, visst fanns det ju mjölk, men det var ju mest för att göra fil och lite annat. Ingenting annat. Dricka var inte aktuellt.
Men Anna Margit har en lösning. Hon har torkat renkött i den vita linnesäcken med initialerna broderade på.
Jag hade en väska och där hade jag alltid torkat. Det hade man tagit med sig hemifrån. Det var ju godare än godis. Och när det tog slut så var man ju... Det var ju hemskt.
Men vardagen på nomadskolan i slutet av 50-talet är också precis som på andra skolor i Sverige.
Jag kommer ihåg bara vid det tillfället när vi höll på att hoppa hage där ute. Och så frågade och frågade bara, gillar du Tommy Styl eller Elvis Presley? Och jag råkade säga Tommy Styl. Och då sa jag, men gud, det var ju Elvis som var mer populär än Tommy. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah.
Jag ser bara att ni springer om varandra och ropar någonting.
Vi kan slå varandra.
Ska ni slå varandra?
Ja. Slå tillbaka.
Ska jag slå tillbaka?
Ja.
Ska jag tvungen slå på dig då eller kan jag slå på någon annan?
Ja, du skulle få slå vad du vill.
Och men när du var hemma i fjället innan du kom till skolan, vad brukar du leka då för någonting?
Renlek.
Vad sa du?
Renlek.
Renlek, hur går det till då?
Min mamma kom, det var ju till Jokkmokk och så kom till, kom, det är ju såklart hon for till elevhemmet för att träffa sina flickor. Kom hon på gården, då hade hon knutit fast min syster i en tall med lasso.
När mamma Inga kommer till skolan har andra barn bundit fast hennes ena dotter vid ett träd.
Ja, men det var ju för att de var, då var det ju att de var pojkarna var i. Busiga pojkar och hela små busiga pojkar. Det var ju en åldersskillnad från 7 år till 12 år, alltså den spannet var det. De 12-åringarna var ju större än en som var 28 år. Vi var ju bara barnen tillsammans, inte hade vi någon vuxna. De hade ju ingen funktion, det att underhålla oss eller trösta oss eller vad. Det gjorde vi själva. Ingen som sprang och skvallade på varandra. Man belastade sig själv också. Eller? Jag vet inte. Man berättar inte.
Nils-Henrik Sicko har två stora systrar på skolan.
Det var ju så då att de äldre fick ju se till så att de yngre fick klara sig. Att man såg till att det funkade. Behövdes det vara behov av tröst så fick de ju trösta. Och det här var ju liksom hela systemet byggde ju på att de här som var äldre tog hand om de yngre hela vägen. Och när man själv blev äldre så kom det ju då, min mellanbror kom in, då var det min uppgift att liksom se till så att nästa gäng klarade sig. Och så vidare, trappan ner. Men alla hade ju inte bröder och systrar där.
I ett reportage från Mittådalens nomadskola 1944 intervjuas en lärarinna när hon blir avbruten av ett barn.
Jag skulle ju lära dem svenska alltså. Och det tog ju en tid innan vi lärde att förstå varandra.
Är det en liten yngling som vill någonting?
Vad var det du ville för någonting? Vad vill du? Säg det lite högre.
Det var vårt tjej.
Han ville gå och hälsa på mamma.
Ja, så.
Alla har hemlängtan.
Det var ju mycket tårar. En del den slutade aldrig att gråta.
För Nils Henrik, Anna Margit och många andra barn är hemlängtan det värsta. Den slår till på kvällarna när ljuset släckts i de stora sovsalarna.
I ett rum var packat med sängar. Och det var en decimeter mellan sängarna. Små gröna sängar med lite ornament på sidorna. Och filtarna var ju då, det fanns en akka, en ren och en gubbe som var på väg någonstans. Och sen fanns det inte mycket annat i salen utan ett stort fönster.
En kväll innan de ska få åka hem på lov är barnen i Anna Margits sovsal extra uppvarvade.
Vi är alla ju så, vill ju hem. Vi har ju inte träffat våra föräldrar sen september vi har kommit till skolan. Kvällen innan vi skulle hem var vi ju så uppskruvade alla och sprang och lekte. Vi ska ju lägga oss och somna. Och de får inte oss att somna och att det blir tyst på avdelningen.
Husmor kommer in och säger till barnen.
Och den som inte somnar, lägger sig och går och somnar, den tar jag tempen på. Så om ni har feber, då vet ni ju att då får ni ju inte åka hem. Då får ni stanna här över lovet.
Anna Margit är rädd att hon inte ska få komma hem till sina föräldrar om hon har feber.
Hon kommer med tempen och det var ju på den tiden man stoppade den i kärten. Och såklart, jag är ju rädd att jag ska ha feber. Så jag drar ju ut den där tempen. Så kommer hon, hämtar tempen och så läser hon av den. Och då säger hon att alltså, det är bara 35 grader. Du fuskar. Ja, du måste göra om det. Och stoppa in den igen. Och så hör. Och man var ju dödsrädd. Man måste parera så att så den ligger där vid 37. Att inte lägga den för långt länge in.
Anna Margit och hennes tvillingssyster klarar sig. Och de får packa ihop sina tygpåsar och åka hem till sin familj.
En dag när jag kom från matsalen skulle in till vår korridor så hörde jag att det skrattades väldigt mycket nere i källan. Så jag tänkte, jag smittade, men man hade sagt, gå inte ner. Där är ingenting för småttingar. Men jag glömde ju bort det där så jag sprang ju glatt ner i det där. Och det fanns ju en hop som stod där. Och det var de här största killarna som var där. Och här var det då en grupp som hade samlats kring en kille som stod mot väggen. Helt lamslagen. Det visade sig då, när jag kom dit så... Han som då ledare för det här. Han krävde då 25 öre, var mycket pengar. 25 öre, då fick man slå den här stackaren en gång. På hakan var det sagt, man fick inte slå någon annan. 50 öre fick man två. En krona fick man faktiskt rabatt och slå fyra gånger. Så det var utstuderat. De plockade. Alla fick pengar av de som var där. Och de som inte betalade, de hotade sig med jag vet inte vad. För den här pojken... Från vårt område. För han blev då mobbad och misshandlad under alla år. Det var en väldigt tydlig hierarki. De som var större renägare, de hade ju bättre ställt. Och så fanns det mellanstora renägare. Och så var det de som hade nästan ingenting. Man var ändå klassare som renskötare. Så det var ju den klassningen.
Och vissa samiska barn passar då inte in någonstans.
Jag vet att vi fick in en pojk i klassen lite senare. Som hade placerats på folkskolan i Latvari. Så han hade blivit klassad som icke-renskötare eller same. För att de var småbrukare. Hade kor och renar.
Den här pojken blir utsatt i byns vanliga skola.
Han dög inte som en riktig småbrukare heller. För det fanns ju inte lappar där. Ingen var ju lapp. Och att en lappunge gick där, det var inte, ville de inte veta av. Då skickade han tillbaka till normalskolan. Och då var han ju utanför. Han hörde ju inte till fjällsamerna. Han var ju mer skogssame.
Nils Henrik berättar att personalen på nomadskolans internat bestraffade barnen.
De som var bråkiga straffades. Det var aga var ju metoden. Slå, vrid, ryck i håret, näsor, öron. De äldre, de rymde ju ständigt och blev infångade och bestraffade. Bestraffningen bestod i att man fick lämna ifrån sig alla ytterkläder efter middagsmaten. Och så låstes det in. Och så låste man in då, mer eller mindre, i kalsonger och sådär. I korridoren och ibland i rummet. Det kunde ta ibland hela 2 veckor.
Men straffen verkar inte avskräcka.
Just det där med att fly, det fanns alltid där. Skulle man dra och när skulle man dra?
De äldre barnen lär ut hur man gör. Och en vinterkväll är det dags för Nils Henrik och hans vänner att försöka igen.
Den här normalskolinspektören kom dit. Och det var ju livet och det var ingen koll. Vi fick tag på våra kläder och så stack vi. Och det var kallt som attan. Och vi sprang in i mörkret.
Det är ingen som märker killarna när de smyger iväg.
Och vi trodde ju aldrig att vi skulle ta oss ut från byn ens en gång. För det fanns ju folk som vaktade. Som såg när ungarna stack och kunde meddela de här föreståndarinnan och det här gänget att de skulle förskicka folk och hämta hem de här. I början så gick det jättebra. Vi var jätteglada när vi hade tagit oss ut. Men till slut så började ju liksom tveksamheten sprida sig i gruppen. Och det fanns ett ställe som var väldigt, väldigt skrämmande och det var passagen förbi kyrkogården.
När de börjar närma sig kyrkogården stannar de för rådslag.
Det berättades en förfärliga historia om denna kyrkogård där det fanns då andar, döingar, alltså andar som väntade på att det skulle komma ungar som de fick tag på.
Vissa i gruppen börjar bli tveksamma. Kommer de verkligen klara att ta sig hem de 1,5 milen?
Antingen jag eller någon annan som tyckte att om vi vänder tillbaka nu så kanske de ingenting har märkt. Och vi kan ta oss in osedda. Men det blev i alla fall beslutat kan man väl säga att vi skulle fortsätta och passera detta förskräckliga. Det är en lång uppersbacke, en lång raka och sen så till vänster är det. Kommer man så småningom fram till kyrkogården. När man har passerat kyrkogården sa de, då är man på god väg.
På något sätt lyckas de ta sig förbi kyrkogården.
Och sprang hela vägen hem. Hemma sa de att men galenskap, ni är inte kloka. Polisen kommer ju att ta er.
Nils Henriks föräldrar förstår varför han rymt, men förklarar att han måste tillbaks till skolan.
Jag vet att mina föräldrar och många fler hade skrivit och brev till skolan, men det ledde aldrig till någonting.
Myndigheterna går långt för att hämta tillbaka barnen vid rymningar.
Då tillkallade myndigheterna polisen som kom och hämtade barnen till skolorna när föräldrarna vägrade.
Kajsa Huva har intervjuat många som gick på nomadskolorna.
Och ibland till och med de hyrde helikopter och hämtade barnen om det var långt undan och man var ute, liksom, kanske ute i markerna där det inte fanns väg.
Nils Henrik och hans vänner blir tillbakaförda, men de kommer fortsätta försöka rymma under hela skoltiden.
Så de här flykterna var ju livlina. Nu drar vi igen. Hemåt ska vi. Friheten väntar.
Man upplevde en gemenskap med varandra och det var ju positivt. Alltså det var en sån här band som man hade med sig resten av sitt liv.
Alla som har gått nomadskolan har inte dåliga minnen. Och de samer som gick i vanlig skola stötte på andra problem.
De kanske var den enda samen i klassen eller i skolan och blev gravt mobbade på grund av det. På ett sätt, om du gick i nomadskolan, även om det var en skolform som strukturellt sett nedvärderade samer och det samiska, men det fanns ändå en gemenskap. Det förekom ju mobbing, men du blev inte mobbad för att du var same.
Anna Margit tänker på hur det var för hennes föräldrar som i slutet av 50-talet tvingades lämna bort sina två döttrar.
Det var ju tungt för dem också att lämna barn till skolan. Men som jag vet i alla fall, inte skulle ju min mamma, om det hade varit sådana möjligheter att du ska bo, vi ordnar lägenhet så ska du bo här i Jokkmokk medan vi är i skolan, det skulle ju inte hon klara av. Det aldrig skulle hon, hade varit ännu större pina för då för henne. Och börja bli bofast. Så var äkta flyttsam. Med flytta med renjorden.
Familjen hyr olika hus på vintrarna. Och om man jämför med många av dem så var skolan bekväm.
Det var ju stor skillnad att komma hem på loven. Det var ju, först och främst var det ingen rinnande vatten. Och vi fick smälta snö. Dasset var ju ute. Och kalla bostäder. Mm. Och berodde vars vi fick bo. Jag kommer ihåg när vi första åren så hade de fått hyra något gammalt hus där. Och det var ju så... Jag är så noga att det ska vara så rädd. Det var så smutsigt så jag trodde så nästan inte sova. För det var ju inte våra egna... Det var madrasser som de hade i sängarna. Det var ju inte våra egna sängkläder.
När hon kommer hem till föräldrarna på loven så känner hon sig främmande. Hon har vant sig vid något annat. Hon säger att det var hårt att vara hemma. Och att hon aldrig riktigt kom tillbaka.
När vi får 7 år så kom vi aldrig tillbaka någon mer. Nej.
Jag tror att det finns 7 album av 100, drygt 100 bevarade fotografiska album i den rasbiologiska samlingen är barn från nomadskolan.
Herman Lundborg drar sig tillbaka i mitten av 30-talet.
När han till slut går i pension, då blir han ju också öppen med sitt stöd för Hitler-Tyskland. Och han har ju mycket kontakter i Hitler-Tyskland och där är han ju respekterad på ett annat sätt.
Hans efterträdare på Rasbiologiska institutet utlovar en annan inriktning.
Det konstiga är ju att Rasbiologiska institutet ändå långt efter att han har gått i pension så publicerar man faktiskt de här tabellerna. Med alla mått och massa fotografier och sånt. Så att på något sätt så har man ju uppfattat det då i början på 40-talet, mitt under andra världskriget, som att det här var ett viktigt material på något sätt som skulle tryckas och ges ut en bok.
Maja Hagerman, författare och vetenskapsjournalist som har skrivit en biografi om Herman Lundborg, har följt spåren av hur Rasbiologiska institutet influerade nazisterna.
Det är ju liksom någonting som pågår internationellt och där är ju inom de här nätverken så är man väldigt beroende av varandra och av att bekräfta varandra. Så Lundborg får ju sin ställning genom bekräftelse från professorer i Berlin eller i Freiburg och så vidare. Och i sin tur så kan ju Lundborg ge bekräftelse till rasteoretiker i Tyskland.
Den teknik som Rasbiologiska institutet använde senare av Nazityskland.
Till exempel så använde man väldigt tidigt på Rasbiologiska institutet sådana amerikanska Hollerith-system, alltså tidiga datamaskiner för att sortera den här statistiken med hålkort. Och den tekniken tog sedan över av SS, deras raskontor, för att sortera människor.
När riksdagen 1962 beslutar att den allmänna skolplikten ska vara 9 år förändras även nomadskolan. Renskötande samer behöver inte längre skicka sina barn till internaten. Men spåren av nomadskoletiden finns fortfarande hos många.
Nomadskolan har ju verkligen aktivt varit med att splittra upp det samiska folket genom att en grupp samer får gå i nomadskolan, en annan, några tvingas gå i arbetsstugor eller folkskolor.
Kajsa Huva säger att en annan konsekvens är att många har slutat prata sitt modersmål.
Flera generationer samer tvingades prata svenska. Och då vill man ju såklart inte, sen när man själv får barn, man vill inte att ens egna barn ska fara lika illa som man själv har gjort. Och då väljer man att tala svenska med sina egna barn. I andra länder i världen där det finns urfolk, som till exempel i USA, Kanada, Australien, där hade man ju också liknande internatskolor där urfolksbarn togs från sina familjer, från sina hembyar och sattes i internatskolor och på många sätt omprogrammerades. Alltså i Sverige var det ju inte tal om en omprogrammering utan som man sa att bevara den som man ansåg var en folkspillra genom att segregera, inte assimilera som det var tal om i Kanada till exempel, där den uttalade politiken var take the Indian out of the Indian. Det var liksom deras devis och också bakgrunden till deras internatskolor. Så det här finns ju över hela världen.
Svenska kyrkan inleder 2012 ett arbete för att kartlägga vad samer utsattes för i nomadskolorna och vilken roll de själva spelade.
Idag ska Svenska kyrkan vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka officiellt be samerna om ursäkt för historiska övergrepp.
Ärkebiskopen Antje Jackelén framför ursäkten.
Svenska kyrkan hade en väsentlig roll i inrättandet och driften av nomadskolor och arbetsstugor. Med språk, identitets- och kulturförlust som följd. Svenska kyrkan har haft en avgörande roll som dörröppnare för rasbiologerna. Våra företrädare använde sin auktoritet och sin makt i samhället för att rättfärdiga rasistiskt och kolonialt tankegods med svåra kränkningar av människovärdet och mänsklig värdighet som följd. Detta erkänner Svenska kyrkan idag. Och för detta ber vi om ursäkt.
Mitt i kyrkan brinner en eld. På bänkar runt den sitter samer. Och en efter en läser de upp sina berättelser. En av dem är Nils-Henrik Sikko. Han som ville rymma hela tiden. Idag är han översättare. Han läser upp en dikt på nordsamiska.
Min bara het samaa sveroikoin. Arpe mahtuu satsai. Mii kartsiduvuimet, pinniduvuimet, javohuhtimet. Saami enankalkkai uhkireemen ja ipmila siunarusain jaavistuvot ollat.
Han läser, vi matades med främlingskap istället för ärvda nyttigheter. Vi blev inhängnade, stukade, tystade. 2021 tillsätter regeringen en sanningskommission. Den ska utreda svenska statens politik gentemot samerna historiskt och konsekvenserna av den. När den här dokumentären publiceras är utredningen inte helt klar. Sylvia Sparrocks pappa Per Gustav kallade sin tid på nomadskolan för hundåren. När Svenska kyrkan samlar ihop berättelser vill hon bidra.
Och då tänkte jag på en gång att men jag vill ta möjligheten att kunna vara med och intervjua min pappa. Så att hans röst kommer fram, så hans talan kommer fram om hur det var att gå på nomadskola. Så att jag for hem till mina föräldrar och gjorde intervju med honom.
Att samla in material till boken tar flera år. Per Gustav är gammal och under tiden blir han sjuk.
Det blev ett snabbt sjukdomsförlopp. Och jag besökte honom och lämnade manus. Den resultatet som det blev. Men han var inte i någon bra form då.
18 augusti 2015 dör Per Gustav Sparrock.
På hans nattduksbord så låg det där manuset och jag vet inte om han orkade läsa.
Anna Margit, som gick nomadskolan med sin tvillingssyster, bor fortfarande i Jokkmokk och har själv jobbat som lärare. Hon tillbringade många år utan sin familj, men när hon tänker tillbaks på sin barndom har hon ändå fina minnen av sommarflyttningen när hon fick leda en karavan av renar, Raiden.
Finaste minnet har jag faktiskt, för kan jag vara 13, 12, 13, 14 år. När man är mitt på Skanderna och där solen är uppe i Zenit nästan. Renhjorden är uppe på högfjället och vi själva är på väg dit med renraiden. Och pappa ger raiden, men han törs inte helt och hållet släppa. Alltså för tummen, där man har 3-4 renar efter varandra. Ifall raiden skulle bli rädd, då far det ju iväg och man skulle mista den. Och när han ger raiden åt mig och jag får leda den. Och uppe solen är så fint upp och vi är på väg västerut. Inga bekymmer, man har sina föräldrar. Och får ju skolan vara. Det är de finaste minnen man har.
Jag har hört P3-dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten. Jag som gjort programmet heter Märta Myrstener, producent Paloma Wang-Prescha och ljudtekniker Magnus Kjellson. I programmet har du hört material från Sveriges Radio och Svenska kyrkans högtidsgudstjänst. Programmet är gjort 2026. Du kan följa P3-dokumentär i vår app Sveriges Radio. Då får du en påminnelse varje gång vi släpper ett nytt avsnitt.